Jag heter Johan Mode Johan Mårtsson och idag ska vi prata pengar. Kan ibland tolka pengar fel, så vi har tagit in en expert på ämnet, Lars-Göran Pettersson från Handelsbanken Vårgårda. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi börjar med det enklaste. LG kallar vi det, det är ditt smeknamn, va?
Det är mitt smeknamn vanligt i alla fall, ja.
Får jag också kalla dig LG då?
Det är helt okej.
Ja, det är gott. Hur har dagen varit så att säga, om vi börjar?
Ja, men dagen har varit bra. Det är en liten annorlunda dag. Passa på att ta ledigt nu när det lackar mot jul. Inhandla lite julklappar, en lunch på stan och sen begav jag mig hit.
Vad är lunchen på stan?
Lunchen på stan idag har varit en viltgryta med lite inlagd gurka. Det var en bra måltid.
Vad drack du till?
Vatten.
Om vi fortsätter att tänka liksom på en vanlig dag på jobbet. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
Ja, men en vanlig dag på jobbet, den startar ganska tidigt för mig. Upp någonstans vid 5:30. Försöker få till en löprunda. Har jag barnen hemma så är det väcka dem. Får i dem frukost. Iväg till skola. Sen ber jag mig till tåget och tar tåget från Göteborg upp till Vårgårda. På tåget brukar jag försöka starta datorn och få lite gjort. Och planera upp dagen. Beta av lite mejl. Ja, lite sådana små saker som man är redo när man landar på kontoret.
Är det ett arbetstillfälle att åka tåg för dig?
Ja, men det är det. Jag tillbringar ganska mycket tid på tåg. Det blir nästan 2 timmar om dagen. Så att ur effektivitetssynpunkt så är det rätt skönt att kunna göra vissa saker på tåget.
Tar du telefonsamtal på tåget då med?
Undviker telefonsamtal. Vi har jobbat ganska mycket med sekretess. Så man får tänka till lite grann vad man gör på tåget.
Och det, ja just det måste ju vara centralt i och för sig för banken. Man får inte prata om någon annan, till någon annan.
Nej, precis. Att det mycket handlar egentligen om att läsa information, ta till sig nyheter, uppdateringar, svara på enkla mejl.
Ja, men det låter ju som en trevlig start på dagen. Så men när du springer, hur långt springer du på morgonen?
Nej, det blir inte så långt. Jag försöker hålla mig till en halvtimme, 40 minuter. Få igång kroppen lite och väcka hjärnan.
Det är vad jag gör på ett år, så det var i och för sig väldigt bra för er att säga. Om vi, innan vi börjar prata för mycket pengar, vad började du din karriär någonstans?
Min karriär började jag faktiskt i banken. Då backade vi tillbaka bandet i 20 år ungefär. Så startade jag på ett vikariat som jag fick tack vare en syster som jag har i banken. Och sen så har jag tagit den långa resan att jag stack iväg och förkovrade mig lite inom ekonomi. Så jag tog en magisterexamen i ekonomi innan jag landade tillbaka på banken och har fortsatt min resa. Började i Stockholm, ner till Göteborg och sen så nu är jag i Vårgårda.
Måste man bli liksom, om man har en magister i ekonomi, är det liksom, är banken ens bästa arbetsplats då?
Det beror nog på mer vad man är för person tror jag, än vad man har för utbildning.
Om vi ser till din position som bankdirektör eller chef inom Handelsbanken Vårgårda, är du nöjd med den platsen då som du har just nu?
Ja, men det tycker jag. Det är min första chefsposition. Haft den i 3 år nu. Jag själv är väl inte karriärist i den meningen. Jag tycker om att utvecklas på ett personligt plan också. Och jag känner att man fortfarande har ganska mycket att lära sig med allt ifrån att driva sitt eget lilla företag som varje kontor är i Handelsbanken och ta hand om personalen på ett bra sätt, kunderna på ett bra sätt. Få en bra inblick i den totala ekonomin. Så att, jag har mycket kvar att lära mig och utveckla det jag är.
Men som jag som just nu ponerar att jag är högsta hönset i Handelsbanken så jag faktiskt inte vet namnet på. Vet du namnet?
Anders Bovin.
Om jag heter Anders Bovin och ringer då till dig och säger att kan inte du ta över det här kontoret i Göteborg? Hade du gjort det då?
Ja, det hade jag nog gjort. Med tanke på där jag är idag och att jag tyckte att ha mitt första kontor på Vårgårda var en stor utmaning som jag funderade länge på. Men samtidigt har jag inte ångrat en sekund att jag tackar ja. Så skulle jag få chansen så skulle jag nog kunna tänka mig att man ska ta de chanser man får här i livet. Det är ju någonstans när man kliver utanför sin komfortzon då man utvecklas och växer som människa.
Handelsbanken då, om vi pratar just i själva företaget Handelsbanken så att säga. Hur drivs ni gentemot konkurrenterna så att säga? Finns det några skillnader så här, mellan bankerna eller finns det skillnader mellan bankerna?
Ja, om man ser våra konkurrenter och tar de andra storbankerna så är väl den största skillnaden egentligen att vi har ju tagit ett aktivt ställningstagande att behålla våra fysiska kontor. Vi har ju till rikstäckande kontorsnät. Kontoren är banken. Det är vår uttalade affärsmodell.
Okej, okay, jag vet att Sparbanken eller Swedbank som heter, de hade det lite så förr eller?
Ja, men där får man skilja på Sparbanken och Swedbank. Swedbank är ju en stor bank medan du har en massa fristående sparbanker.
Okej.
Okay. Så tittar man i vårt verksamhetsområde så är det ju Sparbanken Alingsås som är aktiv. Och de har ju ett ganska lik likartat arbetssätt som Handelsbanken har. Dock är de betydligt mycket mindre då. De har ju kanske, jag tror de har 4 kontor idag.
Okej, okay. Och så Handelsbanken är alltså utpräglad över hela Sverige på små orter?
Ja, vi finns kvar på många orter. Sen ser vi alltid över vårt kontorsnät. Vi ska ju fortfarande vara på platser där vi har en lönsamhet.
Ja, den affärer finns så att säga.
Ja.
Just om vi kollar till liksom, för er del då, är den största konkurrenten Sparbanken Alingsås då?
Ja, tveklöst.
Hur liksom gör man för att vinna mot sin konkurrent?
Man försöker vara bästa bank på orten. Det är väl vårat sätt att vara, att se till att göra ett bra jobb, skaffa sig ett bra rykte och utgå från det.
Var är det liksom boräntan, eller vad är det som gör liksom en bra bank då för den som lyssnar, som inte kanske tänker på de olika bankverksamheterna så att säga? Är det bara boräntan eller företagsmässigt? Vad liksom?
Ja, men jag tror att många tittar mycket initialt till mycket boräntor. Det är klart att det är en stor affär. Tittar vi på privatsidan då, så är det en av de största affärerna man gör som privatperson. Och självklart har ju priset en viktig faktor. Samtidigt som när man väl träffar kunder och pratar med dem och man sätter sitt möte, så finns det många andra faktorer som också spelar roll. Många uppskattar att man kan ringa till oss, komma in, besöka oss, få snabba svar. Så att, alltså, vi ska leverera riktigt, riktigt bra relationer till ett bra pris. Det är väl egentligen det som vi jobbar hårt på.
Hur stor del är då bolånedelen så att säga i Handelsbanken Vårgårda så att säga? I procentuellt, är det halva, är det 80, eller hur stor del av verksamheten handlar just om utlånade pengar som är in till privatpersoners boende?
Ja, men privatpersoner är en stor del. Tittar man procentuellt så är det klart att vi har betydligt fler privatkunder än företagskunder. Däremot kan vi säga att företagskunderna har väl kanske mer komplexa lösningar som kräver sitt. Medan privatpersoner har väl kanske lite mer standardiserade. Det är bolån, det är över att man har ett buffertsparande, pensionssparande, sparande till barn. Så att privatpersonerna tar ju nog merparten av vår tid skulle jag säga.
Men just i pengar då så att säga, för det är väldigt många som just är inblandade i näringslivet som lyssnar på Aktörspodden. Och alltså, hur lånar företag mer pengar än privatpersoner om man ser till företag och företag så att säga? Eller har det bara med storleken på företaget att göra? Eller vad?
Företag lånar ju absolut mer pengar än den enskilde privatpersonen. Men tittar man på vår totala utlåningsvolym så står ju privatsidan för en större del än vad företagssidan står för samlat.
Och är det den totala utlåningsvolymen, är det någonting som man har hela tiden pejl på som bank?
Ja, det är det. Vi jobbar ju mångt och mycket. Så tittar man rent lönsamhetsmässigt så självklart att vi tjänar ju pengar på varje utlånad krona. Så är det. Så att vi håller koll på bolånevolymer och utlåning till företag.
Och sen för en fråga som jag ska ställa, som jag hade Jonas Hagman med tidigare så att säga, och han pratade om att det handlar väldigt mycket om mont och mycket att skaffa en bra bankman eller kvinna då. Är det så?
Ja, alltså min uppfattning är att med kunder man har en riktigt bra relation till, man känner kunden känner mig, så får man ett mycket bättre samarbete. Ja, man ligger i framkant hela tiden, man kan någonstans försöka förutspå kundens nästa behov och vara med redan från början. Och man kan också föra en dialog, kanske framförallt ur kundens synvinkel, när det kanske inte går som man har tänkt sig med affärerna. Det kanske går knackar utan någon anledning, man kanske får en kundförlust. Då är inte vår tanke att som bank, vi ska inte vara där och hjälpa, utan vi ska ju kunna hjälpa. Och där är ju jätteviktigt att man har ett förtroende för varandra och kan arbeta upp då en strategi. Så jag skulle säga att relationen mellan kund och banktjänsteman är extremt viktig.
Om vi går vidare lite och tittar på din position som chef. Vad är det som, alltså, vad gör för det första dig nöjd på en arbetsplats?
Ja, men jag satt och funderade lite grann. Och vad gör mig nöjd på när jag är på jobbet? Det är väl egentligen när jag har nöjda kunder och nöjd personal. När det går hand i hand.
Gör det det? Eller hur ofta gör du det? Så att säga?
Ja, men det går ganska ofta hand i hand faktiskt. Vi har hög kundnöjdhet. Vi möts i varje kvartal. Vi ligger på en riktigt bra kundnöjdhet på Vårgårda kontor. Självklart kan det bli lite bättre. Men jag tycker också att vi har en bra, alltså personalen jobbar på och man har en bra stämning. Och det smittar av sig någonstans. När man kommer in på kontoret så kan man liksom känna att det här är en arbetsplats och ett ställe som folk trivs på. Jag tror att det smittar av sig att någonstans nöjd personal ger nöjda kunder. Och lite vice versa, att nöjda kunder ger också nöjd personal, för det, man får ett roligare arbetsklimat.
Ja, men det förstår jag. Och sen tänker jag lite mer på det här, för att den här, vi var inne lite på det nu, den här effektiviseringen, allting ska ju effektiviseras idag. Finns det en liksom någon typ av bana ibland där man ska effektivisera saker i för långt?
Ja, vi är inne i en extrem effektiviseringsprocess på alla plan, det kan nog alla skriva under på i hela samhället, tror jag. Man pratar mycket digitalisering, och det är klart att i våran värld finns det väldigt mycket som kan digitaliseras och mycket saker som bör digitaliseras. Men sen om man drar det för långt, det är ju alltid svårt. Vi lever ju någonstans och har väl alltid gjort i en föränderlig värld. Och självklart så är det ju så att människan lite i naturen är ju lite emot förändringar i för snabb takt. Så att jag tycker man mer försöker omfamna förändringen, ta till sig den och göra det bästa utifrån situationen. Så att jag kan inte säga att jag tycker att effektiviseringen hos oss har gått för långt. Utan jag ser också som att genom effektivisering så är det ofta mycket monotona arbetsuppgifter och kanske det som jag inte tycker är det roligaste som effektiviseras.
För just om vi ser till apotekens verksamhet och sånt där, så där kan man ju liksom köra nästan en sån här VR eller Skype-sektion med sin läkare liksom. Är det någonting som kommer hända på handelsmarknaden, tror du?
Absolut, det tror jag faktiskt. Skype, videokonferensmöten, det är någonting vi nyttjar mer och mer. Det är ett effektivt sätt att kunna ha möten där fysisk närvaro är svårt. Det kan vara avstånd, man behöver plocka in en expert. Det kanske gäller någon form av cash management-lösning för ett företag. Man har inte möjlighet att ta sig till Göteborg där våra sitter, eller att de har kanske inte möjlighet just då att komma upp där kunden sitter vid det tillfället, utan då är ju Skype ett bra komplement till det. Sen så är det självklart, jag tror ju, alltså, det bästa är det personliga mötet, men man måste också kunna ibland ta det bästa som situationen ger. Så att jag tycker Skype och videokonferensmöten är ett utmärkt komplement för det fysiska mötet och en brygga då till det rena telefonmötet.
Om man då tänker på boräntor och konjunkturer på de olika kontoren, är det centralstyrt var räntan är, eller är det, som du sa tidigare, är det företagsstyrning speciellt för varje enskilt kontor i Handelsbanken?
Ja, men om man säger så här, att varje kontor är en självständig enhet i mångt och mycket. Vi drivs ju lite som ett eget företag i det stora företaget. Men självklart, boränteprognoser, konjunkturprognoser, det är ju någonting som tas fram centralt. Det finns ju utannonserade räntor som är centralt framtagna. Men sen är det ju så att varje kontor och vid varje given kundtillfälle har möjlighet att ge kunden den räntan som man vid varje givet affärstillfälle anser lämplig. Så att det ligger liksom helt på handläggarnivå i våran bank. Det är ingenting som är centralstyrt, utan varje enskild medarbetare har både rätt och skyldighet, så att säga, att ta det ansvaret att ge kunden ett så bra affärsförslag som möjligt.
Finns det inga gränser vad du kan ge någon i ränta? Om vi säger att du kan sätta vilken hög ränta som helst och vilken låg som helst. Eller finns det någon typ av mellan de här spektrumerna?
Självklart finns det. Tittar vi på bolån så finns det ju, taket är den utannonserade räntan. Och sen så har vi självklart, vi har ju våra internkostnader att utgå ifrån alltid. Sen så är det så att jag kan ju i princip ge vilken ränta jag vill. Samtidigt ska jag också kunna på sikt försvara upp att mitt kontor ska ju också visa en lönsamhet och visa sig relevanta. Så att självklart måste man ju tänka till ur den aspekten också.
Ja, men det är klart. Och sen är en annan aspekt som vi inte pratade om förut, så att säga, som är väldigt intressant om man är i företagsvärlden, och det är checkkredit. Är det någonting som ni liksom, är det väl använt, så att säga, av företagen idag eller inte? Ska inte gå in på specifika fall, men har nästan varje företag en checkkredit?
Ja, men det är en vanlig form av kreditform, absolut. Och den är ju bra ur den synvinkeln att den hjälper ju företaget att täcka upp då ett företag som har kanske en volatil likviditet som rör sig och man behöver täcka upp de här topparna och dalarna. Så är ju en checkkredit ett utmärkt sätt att göra det.
Finns det något annat sätt som du skulle kunna liksom rekommendera för om folk säger, skulle vilja använda dig som Handelsbanken? Då liksom? Finns det något annat sätt att göra det? För checkkrediten är, i mitt nätverk så är det oftast det man pratar om när man pratar just om företagsbelåning, så att säga. Att man har en checkkredit på 100 till 1 miljon, så att säga, beroende på storlek på företag. Är det den bästa formen att få in likvida medel i företaget, eller finns det ett annat sätt som banken kan hjälpa ett företag?
Det är väl det enklaste sättet kanske till viss del, om man nu anser först och främst vara kreditvärdig som bolag. Det är det första. Sen finns det ju möjlighet, vi har ju olika typer av krediter. Man kan ju ha en fakturabelåning där man belånar utstående fakturor. Det är ju ett sätt. Effektivaste sättet för många småföretag, det är att faktiskt fakturera i tid. Det är väl min uppfattning att många mindre bolag, man jobbar, sliter hårt. Man ska göra fakturorna på helgen. Det blir inte av. Ny vecka kommer. Man jobbar, sliter hårt. Man hamnar efter, och där har vi ett riktigt stort problem, tror jag, bland många småföretag. Man ser inte vikten av att fakturera det jobb man gör i tid och se till att få in pengarna i tid. Det tror jag, det är nog där man ska börja som företagare. Och jag tror att, jag vet att du har gjort resan som egen företagare. Jag gissar på att du har genomgått den biten också.
Jo, herregud, det har jag absolut. Jag börjar ju med att fakturera varje dag. Sen fakturerar jag en gång i veckan och sen fakturerar jag en gång i månad. Så att, nej, men ja, det är ju absolut. Likvida medel är sjukt viktiga, ska jag säga. Men checkkrediten då, den är ändå den, det som du hade rekommenderat till ett företag som kanske har lite, som du sa, lite upp- och nedgående likviditet.
Ja, men det tycker jag nog i första läget. Sen kan det vara att man får en, man har en bra likviditet i grunden i bolaget, men man kanske ska göra en stor investering. Då finns det ju bolag som tycker att då tar jag min kassa och så gör den investeringen. Och det är inte alltid det bästa sättet ur företagsekonomisk synvinkel, utan det kan ju vara bättre att komma till banken, sätta sig, gå igenom, är den här typen av investering något man ska ta ett investeringslån för istället. Det vill säga att om man ska köpa in en maskin så kan man ju ta den på en leasing, avbetalning, och då behålla mer av sin kassa i bolaget istället för att ta på den.
Ja, men precis. Men angående det här med leasing då, eftersom vi tog upp det så himla gött, och jag tänker på bilar, så att säga, det här är ju ändå någonting som är väldigt aktivt hela tiden hos företagare. Det är när man ska köpa in nya bilar. Och är det så att ska man då ta lånerna via banken, eller ska man ta dem av till exempel Volkswagen Finans, så att säga? Vad är mest förmånligt för en företagare där ute?
Förmånligast, det är ju att ta, alltså, du har ju räntan, är ju en del, det är ju månadskostnaden. Våran fördel är att om man har många bilar till exempel, så kan man lägga upp ett ramavtal. Man får en enkel administration kring sina bilar om man inte låst till en billeverantör. Det gäller ju egentligen i alla fall. Och återigen, genom att samla sina affärer hos färre aktörer, så får du färre personer du behöver ha kontakt med. Du får en heltäckande bild av hela din företagsaffär. Så genom att lägga leasing hos oss, så får man ju även den i sin analys när man träffar sin bankman och tittar över hela affären. Så jag ser ju fördelar för företagen att lägga den hos Handelsbanken.
Ja, men du tänker typ om en företagare skulle vilja ha ett lån till exempel, och så då vet ändå banken att det här är ju bilarna också, och de ser hela verksamheten ekonomiskt. Det är det du tänker då?
Ja, man får en helhetsbild. Och man kan göra en bättre analys och man kan hjälpa företaget på ett mer helhetsplan.
Ja, och med tanke på det, och så en fråga där, men nu är vi inne på företagarna givetvis, eftersom det här har ju lite att göra med näringslivet, den här podden. Vad är det som är mest utmanande för dig, så att säga? Är det företagen som tvingar dig att se saker och ting i nya sätt, eller är det privatpersoner?
Både och.
Du måste nämna en.
Ja, men företagen är absolut en utmaning. Och framförallt den utmaningen som står, det är väl när man har olika syn om hur verksamheten går och vilka nästa steg. Vi ger oss ju aldrig in till exempel att prata affärsidé, för jag vet ju att företagen som sitter framför mig kan ju sin sak bättre än vad jag kan. Jag kan inte den branschen som företagen är i, men jag kan ju se hur jag uppfattar att företaget går. Och där har man ibland en utmaning när man kanske inte har samma verklighetsbild.
Ja, precis. Angående det där, så att säga. För det är ju ändå, är det vanligt att banken kräver ut en månadsrapport av företagen, så att säga, om man känner att det börjar bli lite hett om öronen?
I de fallen man känner det, så absolut. Och jag jobbar så, jag vill ha en nära och tät dialog med de kunderna. Och det är ju mycket egentligen ur kundvårdsperspektiv, skulle jag säga. För att jag vill inte att en kund ska behöva liksom, i värsta fall går i konkurs, för där vi hade kunnat varit med och se, komma med förslag, hjälpa till. Det sämsta man kan göra, skulle jag säga, som företagare eller privatperson, om man börjar få en knackig ekonomi, det är att ha ett strutsbeteende. Det är bättre att ta det svåra samtalet, ringa banken, berätta som det är, boka ett möte, och så sätter man sig ner och tar tag i problemet på riktigt.
Ja, men med tanke på det, så att säga, om man då är en privatperson och så känner man liksom att shit, nu börjar ekonomin gå riktigt åt pipan. Är det så att man fortfarande får typ pausa amorteringar och sånt? För att enligt de nya reglerna, eller är det liksom stenhårt?
Det finns undantag, så det går att pausa amorteringar.
Om det går så riktigt illa?
Ja, i vissa situationer, ja.
Ja, precis. Och sen är det en annan fråga som jag har, som är totalt off-script, som vi egentligen har gått totalt här nu med LG, tyvärr. Ja. Men juridik och ekonomi i många fall brukar man ju ändå säga är ett, att man pratar om att det ena medför det andra. Hur mycket juridik är med hela tiden dig i ditt tankesätt när det kommer till ekonomi?
Jag är ju inte juridiskt utbildad, men det är klart att man har en grundläggande juridiska kunskaper, så att den biten finns ju alltid med. Det är ju någonting man måste ha med i beaktande när man pratar med kunder. Oftast är det då en juridisk fråga som dyker upp, så hänvisar vi att kunden tar kontakt med sin revisor eller en jurist för att reda ut begreppet vidare.
Ja, men precis. Ja, men för jag tänker mer att alltså, ni måste ju ändå ha, eftersom Handelsbanken är för det första en otroligt stor Sverigebank, så måste ju det ju vara så här grymt. De standardgrejerna är ju redan utformade juridiskt, så att säga. Men hur, det jag menar också, kommer man någon gång i en juridisk sån där zon där man, oj, nu vet inte jag riktigt vad som gäller?
Absolut, det händer. Då har vi ju som tur är extremt duktiga bankjurister som vi kan vända oss till och få hjälp.
Internt då, eller?
Ja. Så att har jag ett juridiskt dilemma som jag måste få hjälp med, så kontaktar jag dem och så hjälper de mig med det.
Ja, men det är gott. Men nu hoppar vi från centralstyrning till det lite mer lokalnära. Så hjälper Handelsbanken till någonting lokalt?
Vi är med bland annat i Vårgårda IK, Vårgårda bordtennissektion. Det är två klubbar som vi sponsrar. Sen är vi med och Vårgårda cykelfest, eller man ska säga, den stora internationella damtävling i cykel som går varje år i Vårgårda. Är vi med och sponsrar lite.
Men i dina ögon då, så vad är det viktigaste? Är det bästa räntan eller är det bäst service?
Jag skulle säga att service till bästa räntan, det är väl det ultimata.
Så, ja, men det är det ultimata. Men det är aldrig någon som vill svara på mina frågor. Om du får välja då, vill du ha bättre kontakt servicemässigt eller vill du ha bästa boräntan? Om du bara får välja en. Du får vara dålig på den andra, men du måste vara bra på den ena.
Då väljer jag att om jag får se till mitt kontor, så är det att vi ska ha bästa service.
Nya bankdirektiv kommer hela tiden från regeringen. Hur svårt och jobbigt är det hela tiden att anpassa verksamheten? För ibland kan det gå väldigt fort.
Ja, det kan gå extremt fort ibland. Det är klart att det är en utmaning alltid att se till att vi får de rutiner som behövs för att hålla oss inom det regelverk som finns. Vi är extremt noga med både på kontoret och i hela Handelsbanken att vi ska följa de lagar och regler som finns. Och ibland så när de implementeras väldigt snabbt, så är det klart att då hinns inte alltid systemstöden få komma på plats, utan då får man se till att ändå lösa det. Så att det är ju ingenting vi rundar några hörn eller tar genvägar för att det ska vara jobbigt, utan regelverk följs. Sen självklart ibland så är det utmanande när man då inte tycker att man kanske har det systemstödet man vill att få ut rätt blanketter i rätt tillfällen och motsvarande.
Ja, men precis, det är som alla verksamheter. Men vad jag tänkte också lite den här 3% så att säga som har kommit nu till exempel är med 4,5 gånger bruttolön så att säga. Hur svårt får den? För jag har ju hört väldigt många människor som har liksom blivit arga på banken över detta. Är det någonting som du har känt av att människor liksom tar ut ilskan på banken när egentligen banken bara följer en regel?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Vi har inte drabbats utav det. Sen är det klart att vi jobbar uppe i Vårgårda där kanske prisbilden då ligger ganska långt ifrån centrala Göteborg. Så att vi är väl inte uppe i jättemånga fall där vi faktiskt har den 3% amorteringsregeln. Däremot amorteringsregeln i stort tycker jag inte har vållat något problem. Utan det handlar i mångt och mycket att föra en bra dialog med kunderna. Och jag tror att hos oss har vi haft en dialog och man har någonstans liksom redan haft den typen av samtal innan regelverket satte sig. Så att jag ser inte att vi har haft några egentligen konfrontationer med kunderna som har blivit arga på banken, utan att man har en bra förståelse, man har en bra dialog kring varför regelverket finns och hur vi ser på det.
Hur mycket tycker du att en privatperson ska amortera? Det är ju en svår fråga, men alltså på något sätt så måste man ju ändå balansera sin egen ekonomi, och vad är en rimlig procent på ett år?
Jag tycker att det är farligt att ge en enkel procentsats. Jag tycker att det utgår mycket från varje enskild familjs förhållande. Dels förutom att man har rena regelverket att förhålla sig till, så tycker jag också att man ska föra en dialog med kunden. Vart någonstans i livet är man nu? Det kan ju faktiskt vara så att barnen är bortflugna och man har två stabila bra inkomster, men man är högt belånade. Ja, men då är det klart att då bör man ha en högre amorteringstakt. Sen kan det vara istället då att man kanske är en nybildad familj, man har småbarn eller barn på väg. Det är klart, under tiden någon är föräldraledig så har man då en lägre inkomst, vilket gör att man kanske under den perioden då kan se över att dra ner på sin amortering just för tillfället. Men jag tycker att det är viktigt att se till helheten, att varje familj är ett individuellt fall som man egentligen bör titta på, för det finns många parametrar som spelar roll.
när man är 30 så brukar man ju säga att det är då man förbrukar mest pengar, mellan 30 och 40 med barn, familj och allting sånt där. Är det någonting som så här man tänker som bankman att nu kommer Johan in här, han är 33, vet du, han kommer ju skaffa många barn, den gubben. Nej, men om du förstår vad jag menar. Är det någonting som man har när man sätter sig ner med kunder, att den här personen, de är två stycken men de ska bilda familj liksom, så att, eller är det så att man inte tänker på det utan man lyssnar mer exakt vad de säger?
Har man jobbat en stund så får man ju, man har ju någon form av erfarenhet när man möter en kund i en viss ålder och kanske i ett visst stadie. Men sen är det där just det att man måste också sätta sig ner och prata med kunden. Vart står du? Vart i familjeprocessen är man inkomstmässigt? Har man en tidigare buffert eller inte? Det kan ju vara så att man istället för att amortera väldigt mycket så kanske man ska bygga upp sin ekonomiska buffert istället för att ha ett par månadslöner på ett konto för oförutsedda utgifter.
Ja, men förut brukar man alltid säga så här att man ska ha en årslön på banken. I dagens läge så känns det ju väldigt orimligt att gemene man ska ha en årslön på banken, för det är väldigt mycket pengar. Hur mycket, du sa där, 2-3 månader, hur mycket tycker du är lämpligt att man ska kunna ha som buffert? Alltså, bara ge mig någon siffra, liksom, vad tycker du?
Ja, men jag tycker en bra siffra att sträva efter, det är väl att ha ungefär 2 månadslöner lättillgängligt. Dels för oförutsedda utgifter som kan hända och kanske i värsta fall om det skulle vara så att man blir långtidssjukskriven och man utan någon anledning hamnar att Försäkringskassan kanske inte är så snabba som man önskar, så vet man att man har då sin buffert att klara sig på. Så jag tycker ett bra riktmärke är ungefär 2 månadslöner.
Angående lån fortfarande, billån tänker jag privat. Alltså så här, är det mer och mer vanligt att människor, skulle du vilja säga över de senaste 10 åren, är det mer och mer vanligt att människor lånar för att köpa en bil?
Jag vet inte om det är mer och mer vanligt, men vi ser ju skillnad hur vi finansierar bilköp. Tidigare så var det mer att man bakade in dem i huslånet. Idag rekommenderar vi oftast att man egentligen tar då ett separat billån där man har en amorteringstakt som följer bilens värdeminskning. Och där kan man prata amortering, att där är ju viktigt när man köper en sån typ av kapitalvara att den kan man ju ganska enkelt beräkna hur mycket den minskar i värde beroende på vissa parametrar. Så där bör man ju verkligen ha en amorteringstakt då som överstiger bilens minsknings...
Aktiebranschen så att säga, och även bankbranschen, där pratar man ju givetvis risk. Det är antagligen det ni gör hela tiden, riskanalyser på kunder och även som företagare. För att det jag tänker är så här, att om en företagare kommer in och så säger han så här, ja, men jag vill köpa den här industrin, LG. Den här industrin kommer ge mig jättemycket. Jag behöver 5 miljoner för att liksom kicka igång det här projektet. Alltså, hur kör du en riskanalys liksom?
Ja, men det handlar återigen om att gå tillbaka och föra en ganska, i den typen av affär, då blir det en ganska djuplodad dialog med kund. Vad är det han ska köpa? Hur ser hans prognoser ut? Och så får kunden presentera sitt case för oss. Återigen, vi kanske inte experter på den branschen han ska ge sig in i, men vi kan ju analysera de siffrorna och se om och stresstesta dem med olika utfall. Exempelvis att omsättningen inte blir så stor som han har tänkt sig, räntan blir högre, kostnaderna sticker iväg. För det är viktigt ur den aspekten då att man har ett stresstest och ser att kunden har att man har marginaler hela tiden.
Ja, men det förstår. Men sen är det ju en fråga som är ganska svår så att säga och besvara säkert. Men många banker har den senaste tiden varit indragna i otroliga ekonomiska härvor som skatteplanering på en global nivå inom EU. Där det är, jag vet inte om det var 70 miljarder, om inte var det mer, som hade blivit tvättade mellan olika länder. Så att säga. Är Handelsbanken med i någon av de här åtagandena? Vet du det?
Det är vi inte, vad jag vet.
Nej, det är ju i och för sig en ganska stark grej så att säga. Vad är din känsla överhuvudtaget utan att sticka ut hakan för långt angående detta?
Min känsla är att jag vet inte om man ska lyfta upp det på banknivå eller om det faktiskt ligger på individnivå i det här fallet. Att det är individer som på något sätt vill tillskaffa sig mer pengar för egen vinning än att jag tror inte att det är organisationer i sig som gör detta för egen vinnings skull så att säga.
Det är mer som att jag kommer in till dig, LG. Ja, just det, här har jag 1 miljon och så kan du ta den och så tar banken emot den. Det är lite så det fungerar, tror jag, eller? Kanske inte riktigt att jag kommer in med 1 miljon bara så där, utan på något sätt så har man säkert någon verksamhet pengarna kommer in i på den sättet säkert.
Ja, alltså jag är inte alls insatt i hur den penningtvättsaffären har gått till, så jag ska vara väldigt försiktig med att uttala mig, tror jag.
Ja, men det är bra. Om vi går tillbaka till din egen verksamhet i Handelsbanken i Vårgårda så att säga, vad är ett bra årsresultat för er?
Bra årsresultat, vi mäts ju på många olika parametrar. Det är klart att vi, en viktig parameter det är ju att vi har intäkterna är klart högre än kostnader så att säga. Vi sätter inte alltid upp, vi gör ju faktiskt inga budgetar i Handelsbanken. Vi sätter mål men vi lägger inte upp budgetar. Utan, och sen så följer vi upp dem löpande och det är ju så med verksamheten att man måste också revidera sina mål ibland. Så att svårt att ge en exakt siffra i men, kronor.
Nej okej, men man brukar ändå prata så här liksom, att företagsmässigt brukar man ju säga så här mellan 5-10% att man vill ha avkastning på pengarna som man investerar för att man ska ha pengar till nya investeringar och whatever så här, eller så där. Finns det någon sån siffra att ni vill gå 5% i vinst eller 7% i vinst eller 11% eller?
Nej, vi sätter faktiskt inga sådana mål på kontorsnivå. Däremot sätter man ju på banknivå har man ju rentabilitetsmått som man kan titta på och gör jämförelse då mot våra konkurrenter. Vi pratar oftast mycket en korrelation mellan kostnad och intäkt. Hur den ska vara och hur den kan förbättras. För då är det två ben man jobbar på. Då. Det är dels att öka sina intäkter och dels till att minska sina kostnader.
Jag gjorde ju senast också ett blogginlägg över att jag blev lite irriterad över sånt. Jag ska egentligen inte prata med mig själv, men just blogginlägget är att när media går ut och skriver hur många kronor ett företag går i vinst. Vi tar nu Handelsbanken då som omsätter många miljarder så att säga. Så går Handelsbanken med 1% i vinst så är det fruktansvärt mycket pengar. Tycker du att det är liksom vettigt av media att gå ut och skriva exakt summa Handelsbanken eller Swedbank eller H&M, kalla det vad du vill, går med vinst? Eller är det inte egentligen procentuell mot omsättning? Eller nu ska inte jag leda ditt svar, utan så här, vad tycker du är relevant just i den frågan?
Jag tycker relevant i den frågan är väl egentligen att journalisterna ska få skriva det de tycker är relevant till att börja med. Sen kan jag tycka att det är relevant ibland att man skriver ut i kronor men man bör kanske också sätta i relation till någonting. Det är klart att stora företag, om de går bra så gör de ju stora vinster i kronor och ören. Sen är det så att vinsterna behöver ju då inte vara så stora i procent i förhållande till intäkterna till exempel. Så att jag tycker att man borde kanske nyansera lite grann mer att faktiskt sätta det lite grann i förhållande till någonting.
Jo, men vi säger att jag har ett företag som omsätter 100 000 och går 5% i vinst. Bara 5 000. Det kommer inte vara något liksom, ramaskri i GPs framsida. Johan Mårtsson, aktörsporten, går 5 000 kronor i vinst, 5%. Vilket, det kommer inte stå. Men däremot liksom, om Handelsbanken gör 1 miljard i vinst för det är 5%. Alltså nu drog vi till med någon liksom, hej och kom och hjälp mig sommar. Men vi drog till med det. Då blir ju helt plötsligt den miljarden bara, herregud, de bara tar våra pengar, de gubbarna. Alltså det blir ju den känslan av det. Och jag menar, är det inte då mer relevant att skriva det emot omsättning för att också utbilda människor i företagande när man väl gör det som journalist?
Jo, men absolut, det kan jag tycka. Att man ska väl, men just att sätta det i relation till någonting och låta människor få se helheten saknar jag nog mycket. Men det kanske är någonting vi också i dagens samhälle ser lite grann i den generella journalistiken. Att det är väldigt lätt att skriva en fet rubrik som drar klick. Och det gäller väl även den typen av journalistik ibland. Att det är klart att man kan vinkla att stora företag tjänar stora pengar. Men då kan man också sätta relation till vilken omsättning man har. Man kanske också ibland skulle kunna berätta hur mycket skatt bolagen betalar också, vilket man kan missa. Många av de största företagen i Sverige betalar också väldigt mycket skatt och bidrar till samhället. Så att jag tycker nog att journalisterna ibland skulle kunna våga att sätta i relation och våga analysera mer och inte bara leta snabba klick och korta artiklar. Men det är väl lite så det har sett ut tycker jag generellt i samhället, att folk orkar inte heller ta till sig, utan man vill läsa korta, snabba, klatschiga rubriker och så kanske en ingress och så går man vidare till nästa.
Angående det här att vara blåsväder så att säga, nu har inte ni varit det. Har ni varit det förresten någon gång i Vågårda under din 3 år?
Nej, i Vårgård har vi inte varit i något blåsväder.
De närmaste åren, vad ser du? Vad vill ni någonstans i Handelsbanken? Vi säger att du jobbar kvar då givetvis som chef.
Om man tittar på Vårgårdakontoret, mycket handlar om att förädla det vi har någonstans. Att vi har en bra personalstyrka. Vi ska aktivt jobba för att växa vår affär. Och det är klart att det blir ju indirekt eller direkt beroende på hur man ser det och bekostnad av våra konkurrenter. Så det är klart att min strävan är ju att vi ska vara bästa bank på orten i Vårgårda. Det är vårt uttalade mål. Sen är det till viss del ett subjektivt begrepp vad är bästa bank på orten. Men någonstans måste det begreppet och den målsättningen utgå från kund hela tiden. För det är faktiskt så att vi finns ju till för kunderna och inte tvärtom. Det är så att Vi behöver ha nöjda kunder och kunderna ska vara nöjda med oss. Och därifrån ska vi kunna växa vår affär.
Är bankväsendet ungefär samma som andra företag när det kommer till personal? Att anställer ni någon när ni känner att ni har för mycket att göra, eller anställer man någon för att man vill utveckla bolaget?
Men mångt och mycket så handlar väl om, tittar man nu hur våran bransch utvecklas, så är det klart att antalet anställda på bankerna har ju inte ökat. Nu har inte jag siffror exakt på det, men tittar man så effektiviseras och digitaliseras det väldigt mycket. Så just nu handlar det mycket om att fördela de resurserna som finns, om man nu ser personalen som en resurs, vilket jag tycker man ska göra. Vi har en stabil personal, om man tittar på hela banken då, så ska ju personalen finnas där den affären finns. Man kan väl säga att ska vi gå upp i personalstyrka i Vårgårda, så handlar det om att vi först och främst ska öka affären för att sen öka personalstyrkan, så kan man säga. Men tittar man på branschen i stort, så är det klart att alla banker i princip blir ju färre.
Ja, som sagt, vi börjar ju närma oss jul, och jag vet inte, kommer tomten med presenter till LG? Har du varit snäll i år?
Ja, jag hoppas det. Någon present kanske. Man får hoppas att barnen kanske har gjort någon teckning om inte annat.
Tror du det? Tror du kommer få såna här tre teckningar med pappa är bäst?
Ja, inte omöjligt i varje fall.
Är du starkast av alla pappor?
Jag slår väl alla pappor med båda händerna på ryggen.
Ja, du gör det, va? Ja. Hoppar på ett ben 3 mil. Om vi går till ditt privata nivå, så att säga, så är du ju en fruktansvärt aktiv människa som både kör strongman, eller vad heter de, och springer, hoppar och cyklar och simmar, och du gör massa. Är det någonting som definierar vem du är? Du vill gärna ha utmaningen även där?
Ja, det har väl blivit mer och mer. Jag tycker väl om den fysiska utmaningen på något sätt. Det är en hatkärlek som jag tror många delar med många. Och jag kan väl varken säga att jag är speciellt snabb eller stark så, men jag tycker att Vätternrundan har ju sin utmaning, och jag har väl gjort något lopp så där. Så att, jo, men det är en kul krydda på fritiden.
Har du något mål, så att, eller har du någonstans någon grej som du känner ligger och gnager på det, att det här skulle jag vilja göra i framtiden?
Ja, men jag har en liten bucket list. Någonstans så finns det en, inte dröm det att ta i, men lite så här att göra en svensk klassiker. En Ironman skulle ju vara kul att bara kunna beta av. Närmast är väl, känns väl mer troligt att ett maraton kanske, bara för att ha det gjort.
Och men du tog upp det, så jag spinner vidare. Du sa drömmar.
Ja.
Vad är dina drömmar?
Mina drömmar, oj, det är en stor fråga. Att kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med mina barn. Det är nog egentligen min stora dröm. Att kunna bygga mitt liv på ett sånt sätt att jag själv känner att jag styr över min tid. Och därigenom då frigör tid att kunna göra det jag vill, när jag vill egentligen.
Kliva ur ekorrhjulet?
Ja, men till viss del, absolut. Sen är det ju så att man har ju, det är ju en dröm kanske, men samtidigt, och sen i korta perspektiv så handlar det om att anpassa sig till det man har här och nu. Och göra det man gör så bra som möjligt. Och framförallt, jag tror på så här, i korta perspektivet, är att man ska vara närvarande till 100% där man är. Är man på jobbet så är man på jobbet 100%. Är man med barnen så är man där med 100%. Då tror jag att det är svårt att nå dit varje dag vid varje givet tillfälle. Men strävar man dit, så tror jag att man också kommer att känna en större tillfredsställelse.
Ja, och där börjar vi gärna beta av manus. Även om jag egentligen har pratat mer av manus än på manus, så skulle jag gärna vilja ge LG tillfället. Om det är något du vill tillägga, så är ordet helt fritt.
Oj, nej, men jag tycker att om man ska återkoppla lite grann till vårt samtal, och där vi började lite grann i bank, där jag är verksam i min yrkesroll, så tycker jag att ska man välja bank, så ska man se lite grann som ett relationsbyggande. Man ska våga ställa krav på sin bank, inte bara godta att det är så, utan våga ställa krav, och kanske ställa inte bara krav på prisnivå, utan även på servicenivå och tillgänglighet. Så jag tycker ju självklart att Handelsbanken är ett utmärkt alternativ i det fallet. Så att, har man funderingar och frågar lite så här, vad kan Handelsbanken erbjuda, så är man hjärtligt välkommen att kontakta mig i Handelsbanken Vårgårda. I övrigt då, så tycker jag väl att, om man nu så ordet är fritt, så tycker jag väl att folk ska väl se till att ta tillvara på de tillfällen som ges. Våga kliva ur din komfortzon. Mod är en muskel som kan tränas upp, och den kan bara tränas upp genom att öva, gå på gymmet så ofta man kan. Det är väl det sista, och så får man väl önska alla en riktigt god jul.
Det ska vi också göra från Aktörspodden. En riktigt god jul, och mod är en muskel. Det var faktiskt förbannat fint ut. Jag har aldrig hört innan. Jag älskar ju att höra nya saker. Tiden går som sagt väldigt, väldigt fort och pengar är ju runda för att rulla, brukar man ju säga. Och idag har vi haft turen haft med oss Lars-Göran Pettersson från Vårgårda, Handelsbanken, kontorschef. Är det era nästa bank kanske? Vem vet? Ni får gärna gå in och gilla oss på sociala medier och givetvis även Handelsbanken i Vårgårda. Där får ni givetvis kolla upp på sociala medier också. Och glöm nu som sagt inte att ha en underbart trevlig jul. Och detta är Johan Mode Johan Mårtensson och du har lyssnat på Aktörspodden.